Ja, idag så ska vi läsa lite grann ur Efesierbrevet om en stund. Men innan dess bara tala om lite grann bakgrunden till hela. Det var ju så att Paulus på sin tredje missionsresa så kom han till Efesus. Och så träffade han några där som några lärjungar. Och så frågade han... Tog ni emot en helig ande när ni kom till tro? Och så sa de, vi vet inte ens om att den helige ande, vi vet ingenting om den helige ande. Och då frågade han, men vilket dop blev ni döpta med? Ja, vi blev döpta med Johannes dop. Ja, men ni ska bli döpta i Jesu namn. Och så döptes de och det var 12 män. Och så kom, blev de döpta i den helige ande. Sen gick Paulus in i synagogan där i Efesus. Efesus var alltså en av de största städerna i Romarriket. Det var en hamnstad. Det bodde 200 000 människor i Efesus på den tiden. Så att det var en... Idag är ju 200 000 människor i en stad inget märkvärdigt, men på den tiden fanns det inte så mycket människor. Där fanns det här berömda templet som räknas som en av världens 7 underverk. Så det var alltså en väldigt viktig stad. Och så gick Paulus in i synagogan där och började och undervisa. De tog inte emot det. Men då var det så, det fanns en som hette Tyrannus som hade föreläsningar och han var väldigt berömd. Så han hade en stor lokal. Och det var ju alltså, där hade de då på morgon och kväll. För att mitt på dagen så var det ju så varmt så det var ju liksom inget skönt att vara där. Så att Paulus han fick låna den där lärosalen. Mitt på dagen. Och så predikade han i 2 år där. Och på det sätt så fick alla, både judar och greker i hela mindre Asien, alltså hela nuvarande Turkiet, höra talas om evangeliet. Så det var alltså en sådan smörjelse över Paulus, en sådan kraft. Så det var så till och med att man tog kläder som har varit i beröring med Paulus. Och så om de la kläderna på en som var sjuk så blev han helad. Och var den besatt utav onda andar så när de fick Paulus kläder på sig så for de onda andarna ut. Och det var ju några som tyckte det var väldigt häftigt. Så att och 7 stycken bröder. De gick till en som var besatt av en onda ande. Och så försökte de att driva ut den onda anden hur den här mannen. Och då sa han, ja, Jesus känner jag till och Paulus känner jag till. Men vilka är ni? Och så gav han sig på de här. Så de här 7 bröderna, det står sen då att de fick... och mannen som hade den onda handen kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Alltså kan ni tänka er situationen? Den var ju rätt rolig egentligen, va? Detta fick alla i Efesus veta. Och då var det plötsligt så alltså att många av dem som hade blivit frälsta under den här perioden. För det hade ju blivit en stor församling där då. Så var det många som hade hållit på med okulta grejer innan. Så att de fick, även om de var frälsta och döpta och andedöpta och med i församlingen. Så hade det liksom, hade de inte brutit helt med det gamla livet. Så att när detta hände så står det så här att 19 versen i 19 kapitlet. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Alltså 50 000 silverdrakmer, det är alltså 50 000 daglöner. Så att ska man räkna om det i vad tjänar en person en dag här i Sverige, och så tar det då gånger 50 000, så förstår man alltså vilket. Så det här var en församling som hade alltså, de har blivit frälsta, men också ett andligt genombrott där de liksom definitivt bröt med det här gamla och med påverkan utav okulta ting på olika sätt. Så det är liksom bakgrunden. Och sedan då när Paulus då några år senare sitter i fängelse i Rom, så skriver han ett brev då till Efesierna. Så vi ska gå till Efesierbrevet här nu då. Och den här predikan idag, den passar inte för alla faktiskt. Den passar bara för dem som verkligen av allt sitt hjärta skulle vilja komma in i Guds fullkomliga plan med ditt liv, med mitt liv. För och jag tror inte att någon utav er här får räknas med bland dem som är ljumma. Jag tror att ni har den här längtan som jag har och som vi har allesammans, att liksom brinna för Jesus. Men du som lyssnar på bandet här nu, om du är en ljum kristen, så omvänd dig då och bli en helgjuten kristen. Men alltså Paulus, med den bakgrund som han visste att församlingen var, och i början så talar han om alltså hur fantastiskt det är, alltså att all den himmelska världens andliga välsignelser har vi fått genom Jesus. Men så står det då i tredje kapitlet och den 14 versen: därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Och det är alltså ämnet på min predikan idag. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Kan ni som redan är det, som redan är helt uppfylld utav all Guds fullhet, kan ni räcka upp handen? Nej, det var ingen som gjorde det. Var det någon som gjorde det? Ja, det är bra det. Ja, men förstår ni, alltså Paulus, som alltså hade fått uppleva så mycket fantastiskt Efesus, så är det alltså en nöd på så det står vid flera tillfällen i Efesierbrevet, att Paulus han böjer knä och ber för församlingen att ni ska fatta att det är så mycket, mycket mer som Jesus har för er och som han vill att du ska komma in i. Och Glenn var lite grann inne på det, men det är ju alltså så att när man har den här längtan att man vill liksom leva helt för Jesus, så är ju både jag själv och djävulen är där och säger alltså, du är en dålig kristen. Hur ska man komma fram till detta? Hur ska du och jag komma fram till att vi blir helt uppfyllda av all Guds fullhet? För det är ju meningen. Och det är ju bra för dig om du skulle bli helt uppfylld av all Guds fullhet. Vi kan liksom inte förstå egentligen hur stort det är, va? Men det är Guds plan. Och sen är det så alltså att när det här fungerar så som Herren vill, så betyder det inte bara för dig och mig, utan det är då som evangeliet får den genomslagskraft. Som alltså på två år så blir alla i hela då, säga, nuvarande Turkiet, alla hade fått reda på det här med Jesus. Så liksom väckelse har ju väldigt mycket ihop med hur Guds barn är och vilken kraft och smörjelse som de lever i. Och då är det så lätt att man kommer att så långt kan jag aldrig komma. Och en del kristna, de ger upp. Ja, men det står, jag ska bara ta några bibelord där. Så det står så här att allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Och så märker de flesta kristna, ja, men jag har bett massor med grejer som jag inte har fått svar på. Jag är misslyckad, jag har så liten tro, Och våra synder bara i sin kropp upp på korset trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans hår har ni blivit botade. Och vi som tror på Guds ord så har vi ju citerat, hållit fast vid det här bibelordet. Och så är vi sjuka ändå. Och så blir det så här. Och en del de ger upp och lägger av helt enkelt. Det var som när Britt citerade bibelordet för en kurskamrat när de träffades när hon utbildade sig till sjuksköterska. Och så sa Britt det bibelordet. Och det är alltså en bekännande kristen som är aktiv i en församling. Så sa hon, det köper jag inte, så. Förstår du, så stänger man. Men hur ska man komma fram till? Ja, alltså en väldigt enkel väg. Och Glenn, du var faktiskt inne på det också. Det är egentligen samma sak. Men vi ska gå till 23:e psalmen i Psaltaren. Den har ni hört förut. Den kanske du till och med kan utan till. Men om du läser den så här, och jag läser den också så. Det är dig det handlar om. Och du säger så här: Herren är min herde, mig ska inte fattas. Alltså den här förtröstan, det ska vi komma dit Herren vill, så måste det börja med det, att vi bara förtröstar på Gud, på Jesus. Jesus som är konungarnas konung och herrarnas herre. Han som är min herde. Herren är min herde. Mig skall inte fattas. Alltså, även om du inte läser den här psalmen varje morgon eller varje dag, så kanske du skulle göra det. Alltså, Herren är min herde. Mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Åh, vad lätt det är, även om man är en brinnande kristen och vill leva helt för Jesus, att liksom fruktan på olika områden liksom får inflytande. Nej. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Varför då? Jo, du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Alltså, för att du och jag ska komma mer och mer in i Guds fullkomliga plan med ditt liv. Ja, men, första steget, det är ju klart, det är alltså att du säger: här är jag, Herre, och ge mitt liv till dig. Jag vill söka dig först. Men alltså, det är så viktigt att liksom vårda tryggheten i att han är med mig. Han älskar mig. Jesus älskar mig. Gud älskar mig. Den helige ande älskar mig. Han säger, alltså Jesus säger så här till dig: kom med lite, jag bara säger en sak. Ingen annan behöver höra det. Du är min favorit, säger Gud till dig. Du är min favorit. Jag älskar dig, säger Jesus till dig. Alltså, förstår du, det är så mycket som bara faller på plats i livet. Det är så mycket som ändrar sig i ditt och mitt liv när vi litar på honom. När vi tror. Alltså, det har ju varit mycket stark trosundervisning och mycket har varit rätt. Men en del har varit liksom att man måste pumpa upp sig för att få, och man måste tala tro och man måste gå i tro fast man inte har tro. Hör ni vad jag sa? Man ska tala tro och man ska gå i tro fast egentligen har jag ingen tro. Nej, men alltså, det måste börja med detta. Han älskar mig. Han dog. Jesus dog för mig. Tog mina synder och mina sjukdomar på sig. Ja, det. Och det är så. Så jag lär för dig att om du från och med idag skulle på riktigt leva i 23 salmen. Alltså på riktigt skulle leva i detta. Jag vet att han älskar mig. Och att inga känslor eller omständigheter skulle påverka dig någonting från och med idag, så skulle den ena saken efter den andra poppa upp inom dig. Där du ser: nej, där tänker jag fel. Där måste jag ändra mig. Så kan det inte vara. Nej, här är jag, Herre. I Romarbrevet 12 kapitlet, ska vi gå dit. Från första versen så står det så här: så förmanar jag nu er bröder, det gäller systrarna här också, så ni behöver inte känna er förbisedda här nu. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Det är lite grann 23:e salmen. Det är alltså att du varje dag, du börjar dagen med att säga: jag bär fram mig själv som ett levande offer. Det var så de gjorde på Gamla testamentets tid. De bar fram offer på morgonen och så var det offer på kvällen. Och nu säger Paulus: men gör så, bär fram dig själv som ett offer. Här är jag, Gud. Här är jag, Jesus. Varje morgon. Och varje kväll så säger jag: ja, tack. Här är jag. Gud, jag ger mig till dig. Alltså, och då ska jag fortsätta att läsa nästa vers i Romarbrevet där. 12:2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnes förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Alltså, även om jag är frälst och döpt och andedöpt och är med i en härlig församling och har ända sedan jag var 22 år så har jag velat liksom söka Guds rike först, så är det så här att det finns saker som när jag kommer nära Jesus så är det inte så här: fy på dig, nu kommer jag på dig igen, utan det: mitt kära barn, här behöver du förvandlas så du blir mer lik mig. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Alltså förvandlingen som Jesus vill göra i ditt liv. Det kan han bara göra om du låter honom göra det. Om du tillåter honom göra det. Men först så måste du komma dit att du har levt och lever så nära Jesus att den helige ande är där och manar dig och säger: här behöver du ändra dig. Här behöver du tänka annorlunda. Det är något i ditt sinne som inte stämmer riktigt med den himmelska tonen. Precis som man låter döpa sig, så alltså man tillåter att någon annan döper, så måste du tillåta Herren att förvandla dig. Så att du blir mer lik honom. För det finns saker och ting i våra liv som kan på olika sätt liksom sätta stopp för Guds välsignelse. Man kan ju ta en enkel bild. Alltså, det finns ju hur mycket vatten som helst hemma hos oss. Jag vet inte om det finns någon gräns. Jag tror att jag skulle kunna öppna kranen och den står på fullt och det bara skulle rinna vatten hela resten av mitt liv. Men det är en förutsättning, det är att öppna kranen. Ganska enkelt, va? Så är det. Alltså att vi låter Gud förvandla oss, att vi öppnar kranen och säger: här, jag förvandlar mig på det här området. För du kan ha tänkt på ett sätt, kanske hela livet. Men när du kommer nära Jesus så säger du: nej, här tänker jag inte rätt. Det här måste jag förvandla, det här måste jag förändra. Låt honom förvandla det. För då ska ni... När du får genom sinnes förnyelse så kan du pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Alltså det är meningen att du ska behaga Gud. Det är meningen att du ska behaga Gud. Det finns saker som kan hindra Guds välsignelse i en människas liv. Jag hörde om en kvinna i, hon kom i rullstol och var på ett möte och ville ha förbön, för hon ville att hon skulle kunna gå igen, alltså, för att det var ju inte konstigt, det är klart. Och han bad för henne, men det hände ingenting. Och så sa han: har du bitterhet i ditt liv? Han var tyst. Och så sa hon: min man lämnade mig för 20 år sedan. Och jag hade 5 barn. Ja, det finns en bitterhet i mitt liv. Och då sa han som skulle be för henne. Så sa han: för det första så ska du förlåta honom vad han har gjort emot dig. Så bad hon om förlåtelse för vad hennes man hade gjort. Men så sa han: det räcker inte, sa han. Du får be Gud om förlåtelse för att du har varit bitter. Och så bad hon Gud om förlåtelse. Förlåt Gud. Förlåt mig att jag har varit bitter mot min man. Amen. Så bad han för henne. Och så gick hon iväg sen. Och körde rullstolen själv. Så blev hon helad. Det är ju så här. Att förlåta. Det är alltså en livsnödvändighet. Jesus säger ju till och med alltså att om inte ni förlåter så får ni ingen förlåtelse. Så alltså det är så viktigt. Sen finns det alltså andra saker som kan hindra en som verkligen vill leva för Jesus. Det var en man, gick på droger och han var homosexuell. Och så blev han frälst. Härligt frälst. Och älskade Jesus. Och var med i en brinnande karismatisk församling. Men alltså, det fanns liksom han föll inte någon gång. Utan han liksom stod emot. Men alltså det fanns en lockelse, en längtan efter ett homosexuellt förhållande. Och så att till slut så gick han till sin pastor och sa det: jag har det så här, kan jag inte bli fri från det här? Nej, sa han, det är köttet. Du bara fortsätter att stå emot, sa han. Och sen så, en del av er kanske känner till en predikant som heter Derek Prince. Han är hemma hos Herren för sedan många år. Men han kom till Derek Prince. Och så sa Derek Prince: Det är en otuktsande som bor i dig. Den ska vi kasta ut. Och så befallde han den onda anden att fara ut ur den här mannen. Jag kommer inte ihåg hur det manifesterar sig. För det gör det ganska ofta, att manifestera sig på olika sätt. Men och han blev fullkomligt fri. Alltså så att vara demoner. Att på om man någon gång i sitt liv på något sätt har släppt in. Man är frälst, men man är alltså bunden på något sätt. Så kan det vara så att du behöver be om befrielse. Och att i Jesu namn så befaller den onda anden att lämna. Ni vet Mikael och Solveig Thulin som var här för ett tag sedan. De har ju varit djupt engagerade inom det okulta. Och han var en sån här medium. Så att de levde, alltså de hade en väldigt god ekonomi. För att folk ringde till honom. Och när de ringde så fick de betala ganska, jag vet inte hur mycket, men en ganska stor summa. Och om han hade sagt att ni ska ringa klockan 3 till mig. Så klockan 2:30, en halvtimme innan, så plötsligt så bara visste han precis vad den här människan behövde. Så han kunde säga det. Så han upplevde egentligen att han var en god man som gjorde goda saker när han hjälpte människor på olika sätt. Och det var väldigt märkligt. Alltså, det finns alltså en smörjelse och kraft ifrån djävulen och ifrån andar som både han och hans fru hade. Och sen så blev de frälsta. Härligt frälsta. Men det var någonting som var kvar i dem ändå. Fast de var både frälsta och döpta och var med i en församling så var det någonting. Så de gick och pratade med någon i församlingen där. Men de visste inte vad de skulle göra. Så att Mikael och Solveig en dag, vi gör som Jesus gjorde, sa de. Så gick de ut i skogen. Och så, jag vet inte om det var han som gjorde det först. Så la han händerna på henne och så befallde han i Jesu namn att den onda anden skulle lämna henne. Och då var hon och spy. Och sedan så la hon händerna på honom och befallde den onda anden att lämna. Och så spydde han. Och sen var de fria. Så jag förstår det finns... Alltså, Gud vill att du ska bli helt uppfylld av all Guds fullhet. Det är Guds plan med ditt liv. Det är Guds plan med mitt liv. Och då får du se till att ta ansvar för ditt liv. Och att tillåta honom att förvandla ditt liv. Så du blir helt uppfylld av all Guds fullhet. Och du vet alltså, det man kan inte stå här från predikstolen och tala om vad du ska göra. För jag tror att det är olika för var och en. Du måste hitta, vad är det som hindrar mig? Att leva i den all Guds fullhet som finns. Ni vet, det var under pingströrelsen i begynnelsen där så talade man ju om hur man skulle leva på alla livets områden. Och det var ju så här, om man klippte håret så var man då syndar, alltså kvinnorna, om de klippte håret så syndar man. Så att det var ju människor som blev utkörda ur församlingen för att de kanske har gått och klippt sig, en kvinna hade gjort. Så förstår du, det kan bli så fel, eller det är synd att måla sig, alltså, eller ja, förstår ni. Nej, du måste ta reda på, Gud, vad är det i mitt, vad ska jag göra för att all Guds fullhet, liksom att jag ska bli helt uppfylld av all Guds fullhet. Och det är en process. som tar sin tid. Låt det få göra det då. Men alltså, det står så här i Titus 2:11. Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på den saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Ja, men det är självklart alltså att hur jag lever min livsstil, det måste ju vara stämma överens med vad Guds ande säger och vad Guds ord säger. Så liksom alltså att, men du måste hitta, Herre, vad är nästa steg för mig för att jag ska bli helt uppfylld av all Guds fullhet? Och så säger han, första steget, mitt älskade barn, lev nära mig varje dag. Jag är din herde. Inget ska fattas dig. Så läs 23 psalmen till exempel. Men förstår du, det här kan betyda så oerhört mycket både för dig och mig och för Guds rike i den här bygden och i det här landet. Vad är det som hindrar svensken att bli frälst? Det är de kristna. Jag menar, skulle det finnas en församling i vårt land där allesammans var helt uppfyllda av all Guds fullhet, så skulle det alltså påverka hela landet på lika kort tid som det gjorde för Paulus. På 2 år så skulle det påverka hela landet. Så förstår du, därför är det inte, gäller inte bara dig, utan det gäller Guds rike också. Och så länge det är så här att I, me and myself är viktigast i livet. Jag själv. Du vet, den som är högmodig, han är självisk. Men den som är missmodig, han kanske är ännu mer självisk. Det är jag. Det är synd om mig. Jag är en dålig kristen. Jag är missmodig. Ja, men vem tänker man på? Sig själv. Nej. Låt Jesus vara centrum i ditt liv. Och så vet, jag tyckte om det som du sa idag, Glenn, om den där hunden som var rädd för husse bara för att den förre hussen hade slagit honom. Gud älskar dig. Du, och säger du bara det till sist. Men det är bara till dig. Det är bara dig personligen som Gud säger. Jesus säger så här. Du är min favorit. Jag älskar dig. Älskar dig. Fattar du det eller? Jag älskar dig. Jag älskar dig. Så är det. Amen. Jag tackar dig, Herre, för att du älskar oss. Jag tackar dig för att du älskar mig. Och det blir en sån trygghet och sån lugn och sån frid. Så allt det andra spelar egentligen ingen roll. när jag lever där nära dig. Tack Jesus. Tack Gud att du är min far. Tack heligande för att du talar till oss, leder oss, hjälper oss på alla sätt. Lovat var det ditt namn. Vi prisar dig. Jag prisar dig. Ja, i evighet ska vi prisa dig, men vi vill göra redan här i tiden. För att du är så god. Amen. Amen. Kan vi sjunga något mer? Den lappen vi inte ligger här.